Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Hej igen och varmt välkomna till HIF-podden med betoning på varmt. För nu har vi riktigt härlig sommarvärme utomhus här. Men vi ska snacka fotboll och inte väder. Och vi har gjort ett rakt byte här faktiskt. Ut med taktiskt skolade Erik Persson. Och in med tekniskt och taktiskt skolade Sebastian Rönnström. Erik Persson har semester och Sebbe är inne och jobbar med oss. Och så har vi den alltid stabile in i mitt fält där Marianne Svab. Och så virrpannan, flaxige Mattias Hjelm som vill ha en fri roll och vara lite överallt som programledare. Vad känner ni om den beskrivningen? Är det?
Jag vill vara den ansvarslösa nummer 10. Så den får du fan ha konkurrens om.
Sebbe, känner taktiskt med här?
Ja, det känns spännande att få äran att vara med i den här podden. Så det...
Hur går spelet ute i Strövelstorp?
Ja, det går bra. Sen vinst här igår så det rullar på.
Du är riktigt nöjd med andra ord.
Ja, definitivt.
Vad var din egen insats?
OK.
Två.
Inte mer än en två.
Nåväl, vi släpper din nivå Sebbe och så börjar vi med Elfsborgsmatchen. Ska vi snacka ner först och främst. Och det finns en hel del att prata om där. Sen ska vi såklart gå in på ämnet med transfers. Martin Olsson, Alex Timossi, blir de kvar? Vad händer med Armin Gigovic? Etcetera, etcetera. Det är en viktig och intressant punkt i dagens, veckans HIF-podd. Och så avslutningsvis då, blicka fram mot Häcken-matchen på måndag. Och Sebbe har varit ute på träningen den här onsdagen och har en rapport därifrån. Vi ska höra då hur det ser ut på skadeläget och så ska vi titta på spelschemat den veckan. För det är återigen en mastig spelvecka. Så väl mött och väl lyssnat. Nu öser vi på här. Elfsborg, era första intryck, eller sista intryck?
Mina intryck från den matchen var ju att HIF tog ett antal steg i rätt riktning tycker jag. Det har ju sett risigt ut i många lagdelar under de två första matcherna, men nu var ju känslan att åtminstone två lagdelar, eller man kan säga en och en halv lagdel, fungerade som det skulle. Det var ett försvarsspel som satt, en hållen nolla och ett nytt mittbackspar som jag tyckte fungerade väl. Och ett inom mitt fält med Brandon Henriksson och Mix Diskerud som såg bra ut. Samtidigt så kvarstår problemen i offensiven. Det var inga skott på mål och det var bara 4 avslut totalt, så det finns ju en del att jobba på offensivt, minst sagt.
Ska vi bena upp den här sammanfattningen i olika delar och börja med försvarsspelet och mittbacksparet, det tredje mittbacksparet i den tredje matchen?
Ja, där hade man ju sina farhågor när man såg laguppställningen komma. Inte för att Martin och Kasper och Videll på något sätt är dåliga fotbollsspelare och även Adam Eriksson och Ravi Zucker, men det är ju såklart, det är liksom, hur många träningar har de här 4 haft ihop? Men jag tycker de löser uppgifterna genom just det här som man saknade i de första 2 matcherna. De hjälper varandra. Kasper då, vad är han?
17.
Han har någon faktiskt att luta sig med som har ett x antal A-landskamp och mästerskap. Martin, jag menar herregud, har man mött alltså de allra största spelarna i Premier League. Han darrar ju inte när han får den här uppgiften. Han står ju ändå stadigt där. Och sen har man då, som Sebbe var inne på, har man faktiskt ett block bestående då av Martin, och framför sig har de då sköldar ändå liksom som Brand och Henriksson, tycker jag är utmärkt så länge. Han gick ut för att han inte orkade, eller var det skada?
Nej, det fick jag faktiskt inte svar på presskonferensen. Men jag tror att det var för att han har varit skadad innan. Och att
det var nog en försiktighetsåt,
ja. Den halvleken, första halvleken har jag för ju med överlägset den bästa de har gjort hittills i år. Sen så är det ganska förklarligt när det blir en massa byten, för då har ju inte den bredden på bänken så att de kan upprätthålla den nivån som man gör från första halvlek. Så det var ganska väntat att den skulle sjunka, men jag tycker att de tar i mål det genom att faktiskt samtliga putt in eller lägger in sin, en stark arbetsinsats. Så det är det som till slut liksom. Att de sen inte går för det hårt i slutet för att vinna, det kan jag ha överseende med. Jag förstår det fullt ut.
Jag frågade ju dig, Marian, under matchen textmässigt. Alltså, jag har inte följt Martin Olsson på det sättet som du i England. När mittback har han spelat där, och du svarade, aj, vad jag kan minnas. Nej. Och det var ju så efter på presskonferensen, han fick frågan om det. Han har aldrig startat som mittback i en fyrbackslinje, däremot som en mittback i en fembackslinje, ja, någon gång. Så det här var ju en helt ny uppgift för honom överhuvudtaget. Och Sebbe, vad känner du där? Ska han fortsätta nu? Nu vet vi inte det med Andreas Granqvist, men ska Martin Olsson fortsätta vara mittback eller vad?
Alltså, min känsla är ju att HF har mer behov av Martin Olsson som mittback än vad man har av honom som vänsterback. För ute till vänster finns Adam Eriksson. Man vet vad man får av honom. Han gör stabila insatser. Samtidigt är det tunt på mittbackspositionen. Granqvist har sina problem. Fölkerling Persson, som egentligen är mittback men har fått spela på inomhittfältet här i början, var ju också borta i den här matchen. Och Erik Figueroa saknades också. Så det finns ju verkligen ett behov av mittbackar i HFs lag. Och med tanke på Martin Olsson till sig an den uppgiften, så känns han väl lämpad för att spela där.
Alltså jag är helt inne på Sebbes linje av ytterligare en anledning. Det är att om det blir så, om vi tittar bara kort här i korta perspektivet mot närmsta veckorna med de här tre matcherna. Om nu ponerat Andreas Granqvist är tillräckligt fräsch för att kunna spela, då får du faktiskt bara ett byte i backlinjen. Och kan behålla 3/4. Och det vore väldigt välkommet, tror jag, för att få den kontinuiteten. Ja, det går ju liksom... Kasper Widell var alldeles utmärkt mot Elfsborg, men han har framtiden för sig. Så att ha spela in ett mittbackspar, om de nu... om Martin stannar, om Granen är frisk, så är det ju, ser jag att det kan bli ett ganska bra mittback där, ett mittlås. Och så har de då Adam Pålicklig ut till vänster, och Ravi överraskade mig i den här allsvenska debuten, den Ravi Zucker. Lever mycket på sin fart och speed, vilket ibland hamnar han fel, men han kompenserar det, redar upp det genom att vara så pass snabbt tillbaka i position. Så nej, men jag tycker man ska inte ändra så himla mycket. Så Martin, är jag med, så behåll Martin där.
Men Martin Olsson, han är ju inte den längste spelaren i allsvenskan. Har han längden för att spela mittback när det då kommer duktiga huvudspelare som motståndare framöver?
Det är ju svårt att svara på nu, men alltså jag tyckte han klarade positionen väldigt bra mot Elfsborg. Och sen så är det ju så här att har man då en mittback bredvid Martin Olsson som kanske är mer fysiskt än Andreas Granqvist till exempel, eller Kasper Widell som också är stor och stark, så kan det ju snarare bli att man kompletterar det mittbacksparet väldigt bra. Men Martin Olsson, han har ju sin snabbhet, han har rutinen, han har en bra passningsfot, så jag tror inte att det blir några större problem faktiskt.
Han sa...
Korta mittbackar har vi haft gott om i historien, som bara har blivit världsmästare. Och alltså att längden på en mittback, det där att vi ska ha, alltid ska ha 14 i Sverige och så, det är... jag menar, ska vi vara riktigt ärliga liksom, så kompletterar de väl ganska bra varandra, va? Martin som, och framförallt så har de bra passningsfötter nu, Granen och Martin blir det. De har en vänsterfot, en uppspelsfot och en högerfot, och båda två är ju duktiga passningsspelare. Om ni tittade på Martin nu, det var rätt många de här långa bollarna som satt precis på foten, serven. Jag tyckte om det jag såg. Sen får vi se om han stannar.
Ja, det får vi göra. Vi kommer till den punkten om en liten stund. Martin Olsson sa ju själv efter matchen också att det är lättare att gå in förstå mig rätt här nu så att ni förstår honom rätt. Det är lättare att gå in som mittback utifrån en konditionsaspekt än som vänsterback utifrån den spelartyp som Martin Olsson är. För som vänsterback så då springer han upp och ner och upp och ner och upp och ner. Medan då han kunde välja lägen på ett annat sätt och inte behövde springa upp lika mycket som mittback. Dessutom så hade ju HIF ändå något slags försvarsprio efter de två hemska förlusterna 0-3 mot Varberg och 0-4 mot Kalmar. Så just att han inte är tillbaka i 100% i fysisk form än, Martin talar väl för en fortsättning.
Ja, jag fattar, men det är den här positionen. Han klarar 90 minuter trots allt.
Mm, precis.
Det kan han kanske inte gjort som vänsterback.
Förmodligen inte. Nej. Men vi måste få några ord också om Kasper Widell. För det är ju en intressant utveckling här nu. 17-åringen som i första matchen fick göra allsvensk debut. Då spelade han med Erik Figueroa. Då var ju hela laget dåligt. Andra matchen så fick han börja på bänken. Då var det Erik Figueroa och Andreas Granqvist. Men sen fick ju Widell komma in då när Granqvist var tvungen att gå ut. Och sen nu starta igen då med Martin Olsson. Utvecklingen och utmärkt den här matchen mot Elfsborg då.
Ja, det är ju väldigt intressant spelare. Han är lagkapten i P03-landslaget. Han är stor, stark, fysisk och väldigt mogen för sin ålder. Om man ser i hans agerande så absolut en jättespännande mittback.
Är det rent av det största utropstecknet så här långt under säsongen?
Det är ju, kan lägga till där, där de får en bra huvudspelare i honom också. Mm. Så som jag ser det. Största utropstecknet. Ja, men för hans del är det ju viktigt att ha den miljön som han hade nu den här gången. Han hade väldigt mycket både internationell och allsvensk rutin liksom framför sig med Martin bredvid sig då, tänkte jag internationellt. Och sen så har han ett x antal allsvenska matcher med, och internationella med Diskud, Farbrand och Henriksson, Adam till vänster. Så det är mycket tryggare med den här. Och Lindegard bakom sig så givetvis då också. Så det är klart att det är en trygg miljö för honom. Det största utropstecket. Det är svårt att tala om utropstecken efter en poäng och 0-7 efter tre omgångar. Det är så långt.
Nej, det känns kanske lite fel.
Jag passar lite grann på den. Några matcher till vill jag nog säga innan jag börjar prata om utropstecken. Ja. I den här truppen.
Om vi flyttar framåt ett steg då. Så gjorde ju Brandur Henriksson allsvensk debut efter att ha varit skadad. Och det blev skillnad för HIF när han faktiskt var med.
Ja, absolut. Man såg att det var en spelare som kom in och tog för sig på inom mittfältet. Och täckte ytor, vann dueller, fördelade spelet. Och man fick även se hans skott som det har pratats väldigt mycket om. Så det är en spelare som HIF kommer att ha stor nytta av. Och som verkligen har saknats i de två första matcherna.
Och det var ju faktiskt hans skott som var det farligaste HIF hade i första halvlek. En frispark där Martin Olsson fintade bort Elfsborgs försvaret och inte slog ett inlägg utan en passning inåt efter marken som Brandur kunde skotta på.
Ja, absolut. Man såg att det var en spelare som verkligen kommer kunna tillföra.
Mix Diskerud gjorde sin första match från start och var bättre än vad han var när han kom in mot Kalmar.
Ja, jag vet inte alls hur han är, i vilken fas han är vad det gäller matchträning, träning. Men av det, jag såg honom mot Elfsborg så hamnade han rätt, plockade upp bollar, fördelade, liksom spelade enkelt. Framförallt, det är det man har efterlyst lite grann efter de första två matcherna, att inte göra det. Våga spela kanske lite grann enkelt och inte bara alibi-passningar. Utan när de hittade ut på de här kanterna att Zucka och Adam, ytterbackarna, tryckte upp ganska högt. Och då hittade de dem rätt ofta. Sen tycker jag det blir lite grann både brann eller hela mittfältet när HIF vid tillfällen faktiskt vann bollen och hade jättelägen för omställningar och trycka upp. Ungefär som man säger en handbollskontring, att man trycker trycket. Tänker man, ja men nu är ni minst lika många, ibland en mer. Bara tryck upp. Så var det alltid någon mittfältare som bromsade in, trampade upp boll. Men det kan ha att göra med att man befinner sig i den situationen man gör som HIF liksom. Men hade man haft två raka segrar i ryggen, då hade de bara fått dratt iväg och tryckt på i det läget. Men här vågar man inte riktigt, för det har ju inte klaffat offensivt heller ju. Och då vet man inte riktigt, hur ska jag göra? Var är de andra någonstans? Så blir det liksom, lite grann tvekan och då hinner motståndarna ner och ställa upp och organisera sig.
Du närmar dig det området och det måste vi prata om nu, anfallsspelet. 0-7 på tre matcher, inte ett enda mål alltså så här långt för HIF. Och
inget avslut på mål de senaste två matcherna.
För att vara precis, för att verkligen vara krasst på det så skapar de ju väldigt lite för att det ska kunna bli mål också. Vad är problemet?
Jag pratade lite med Max Svensson inför matchen mot Elfsborg här i söndags och då sa han att mycket av ansvaret ligger på spelarna själva individuellt, att man måste ta ansvar själv, söka upp sig, visa sig för sina medspelare och bli spelbara för att på så sätt komma fram till lägen. Men det kändes ju inte riktigt som att det klaffar mot Elfsborg heller. Faktum är att det var ju ännu mindre avslut mot Elfsborg än vad det var i de två första matcherna, så visst kanske mer fokus på försvarsspelet och det är satt förvisso, men det är ju helt klart oroande att det ser ut som det gör offensivt.
Och just Max Svensson blev ju HIFs bästa målskytt i fjol med 7 mål och bästa poängplockare då eftersom han hade 3 assister också. Han gjorde mål först i fjärde omgången borta mot IFK Göteborg på stopptid och nu närmar vi oss fjärde omgången, så än finns ju tid för honom att komma igång. Men
vi spelar Göteborg igen.
Ja just det, fast mot Häcken då. Häcken, precis. Men Rasmus Jönsson har ju fått spela alla tre matcher här från start. Men det händer ju ingenting där så här långt. Vad är det som går snett där?
I Rasmus fall är det väl... givetvis så vet ju motståndarna vilka ytor han letar. Han letar alltid, i hans favorityta är ju mellan backlinjen och mittfältet. Och där har man ju då liksom... Men då tycker man att... Där borde ju finnas fler verktyg i lådan än om man inte får de här ytorna. Rasmus har sett vilsen ut. Och jag undrar lite grann om Mellberg försöker tillsammans med Rasmus att, om man säger så, trycka ner en cylinder i en fyrkant. Att försöka hitta en roll till Rasmus i det här spelet, men att man inte har lyckats fullt ut.
Men det känns som att vi har varit inne på den här diskussionen i fjol också.
Ja,
det är absolut. Och tränare har provat med andra roller men det inte har funkat.
Mm. Sen vet jag inte i hur det är med Rasmus. Kan man tycka skulle vara en ledande spelare med all sin rutin och vad han har varit runt och åkt i världen och spelat fotboll och så vidare. Men han är inte den typen som leder. Han är inte ett lok. Han har för tillfället, som jag ser det, fullt upp med förordning på sin egen fotboll. Och det tar all energi för honom. Och jag tror han är minst lika frustrerad som kanske HIF-fans som tittar utifrån. Så här, varför händer ingenting? Varför är han inte involverad? Han är ju nästan sällan där det bränns på planen. Och det kan ju ha, som du var inne på, med Max också. Att man inte liksom, att det inte klickar alltså enheten tillsammans. Att man, men visst, Max och Rasmus har ju spelat ett halvår tillsammans, så de borde i alla fall få ett stäm någonstans, kan man tycka.
Men det har inte varit särskilt mycket hetare när Anthony van den Hurk har försökt med någonting. Han var ju med i premiären, men sen var han borta, var hängig, och sen så var han tillbaka igen mot Elfsborg. Men det har ju inte hänt någonting där heller egentligen. Han är ju tänkt målskytt, tänkt målspruta i laget.
Han kom ju in, det var ju först inte tänkt att han skulle komma förrän till sommaren, och sen så sköts den allsvenska premiären upp och då blev han ju spelbar redan från starten här i allsvenskan. Men det är ju klart att han kommer in till den allsvenska premiären, har inte spelat någon tävlingsmatch på HIF, bara varit med i den här internmatchen de hade för någon månad sedan. Och det lär ju ta ett tag innan en sån spelare kommer in i miljön och lär känna lagkamraterna och lär känna liksom allsvenskan som liksom liga också.
Jag tycker han gör arbetet. Ja, men hur han används. Alltså, jag tycker han arbetsmässigt, arbetsinsats kan man ju inte säga någonting om. Det gör ju, tycker jag, hela elvan mot Elfsborg. Även Rasmus och Max och alla där framme. För det är där någonstans det kollektiva försvarsspelet började längst fram. Och det tycker jag de sköter. Men sen så tror jag Anthony van der Hurk fortfarande är också en sån som letar efter sin roll, försöker hitta sin roll i allt det här. För i Nederländerna, där var han en boxspelare. Han var en avslutare. Här har han hamnat väldigt mycket långt ner. Titta som HF började de första 6-7 minuterna mot Elfsborg. Där är i princip alla 11 spelarna en bra bit in på egen planhalva. Och ställer upp. Det är alltså över 50 meter en målskytt, en utpräglad målskytt. Över 50-55 meter som han har fram till motståndarnas mål i det läget. Det är ett jätteavstånd. Om vi nu bara ska säga förenkla det hela.
Ja.
Och var ska inte Vandenhurk vara? Jo, han ska vara. Han ska vara en avslutare. Det är där han ska lägga sin. Sen att han är en duktig liksom, och gör arbetet och pressspelar kanske. Det har han också säkerligen. Och gillar att jobba för laget. Det tvekar jag inte på. Men den viktigaste biten, den har man inte fått ut av honom.
Vi kan väl säga så här att det ska bli intressant att se hans avslut när han väl börjar komma.
Ja, han fick ju väl ett när han mot Elfsborg när han klev in från höger och avslutade med vänster utanför.
Just det.
Men det är nog hans enda avslut sen han kom i de här matcherna. Nu spelar han inte mot Kalmar, men i de här matcherna mot Varberg och Elfsborg, va?
Ja, det borde det vara. Det är inte många avslut de haft överhuvudtaget, men jag kan inte minnas att
man kan undra om han någonsin har haft så få avslut i sin tidigare karriär på två matcher.
Ja, vi får se där.
Ja, men vad som händer när han väl börjar rulla, när han väl hittar sin roll och när han framförallt tränarstaben använder honom på det sättet han ska användas, då kan vi börja kanske utvärdera den biten också. Jag har min liksom, frågan är nu har man satt försvarsspelet och det vore väl fasen om man inte kunde göra det med en gammal mittback, landslagsmittback vid rodret som Olof Mellberg. Sen har jag lite grann frågetecken från tränarstaben. Har både kompetens och tillräckligt kunnande för att utveckla ett anfallsspel? Det får vi se. Det har vi inte fått svar på än. Finns de? Jag kan inte alla de här, vilka deras specialkompetenser är som Olof. Det kanske inte är Olof som ska utveckla, men det kan han kanske hämtat in om som ska utveckla anfallsspelet. Vem är det i så fall?
En fråga att ta med sig.
Absolut, alltså saken är klar att det är ju spelare som Max Svensson och Rasmus Jönsson, det är ju spelare som bevisligen presterat på hög allsvensk nivå innan. Kvaliteten finns där, det gäller bara att få ut rätt av spelaren.
Och det är klart att för varje match som går och för varje minut som går utan att det där första målet kommer, så kan det ju växa i huvudena också på spelarna att vad är det här, varför gör vi inga mål? Antar jag. Vi släpper matchen hur den var i sig. Vi går vidare till vad som hände efter matchen. För Olof Mellberg, efter att ha pratat om matchen och berömt mittbackarna, så hade han ju ett slags utspel där han var milt uttryckt besviken på svensk elitfotbolls, SEF då, klubbarnas intresseorganisation, elitklubbarnas intresseorganisation. Vi tar och börjar med att lyssna på vad han faktiskt sa på presskonferensen.
Det är helt bedrövligt. Jag vet inte, de har inte tänkt överhuvudtaget förmodligen. Det är en katastrof här. Idag fick vi en dag och det tyckte jag man såg också. Det är klart att vi tröttnar när det här spårar en dag mer vila än vi. Nu, samma mot Kalmar. Fick en dag mindre vila. Nu satte de schemat igen. Vi fick exakt likadant igen. Så vi spelar... vi spelar Häcken då efter nu är det en vecka. Så sen har vi spelat i Häcken och sen mötte vi Mjällby med en dag mindre vila. Mjällby spelar på söndag och det blir torsdagsmatchen. Sen mötte vi Djurgården, en dag mindre vila igen. Så alltså det är parodi hur de har hanterat allt det här egentligen. SEF, det hela hanterandet av i den här coronakrisen. Så har det sportsliga bortprioriterats, fansen har bortprioriterats, medan det har varit mycket fokus på tv-pengar.
Vad menar du att fansen har bortprioriterats?
Ja, jag tycker att man kunde, jag tror både klubbar och fans var otroligt välvilligt inställda till att göra ett försök. Då hade man till exempel kunnat tillåta träningsmatcher då. Men istället hade man ingen framförhållning. Man satt och väntade på beslut bara som alla människor fick exakt samtidigt. Och då blev det panik. Hade man förberett sig lite på det så kanske man kunde ha förberett sig. Fått in ett par träningsmatcher där man kunde testa kanske lite med publik. I liten utsträckning. Klubbarna ville det, fansen ville det. Och hade inte det funkat, strunta i det då i sådana fall. Och det är klart, vi som inte har spelat tävlingsmatchen sen förra året, vi fick inte en träningsmatch andra lag haft kuppen. Det är väl såklart vårat fel från förra året att vi inte kvalificerade oss för kuppen. Men det gör också att ja, de här matcherna, för vi har varit långt efter. Inte bara beroende på skadorna.
När ni hörde det här, när ni läste det här framförallt, vad tänkte ni?
Ja, så framförallt så jag kan jag hålla med honom i hans frustration över det här. Han säger att att de får en match eller en dags mindre vila än motståndarna. Det är klart det påverkar väldigt mycket, och särskilt för HF som jag har en väldigt skadeskjuten trupp. Men samtidigt så är det ju svårt för förbundet att få ihop ett spelschema som kan passa alla. Och ja, det kan ju bli längre fram att det drabbar andra motståndare negativt, liksom att de...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hamnar i samma situation så att säga, så det är svårt att dra några tydliga växlar av det, men självklart kommer det ju påverka det ju när man inte har spelat tävlingsmatcher på lång tid och att man då får lite mindre vila än sina motståndare och då har spelare som inte är i full matchform och då är även många skador.
Men han nämner ju detta med kuppen, att de, ja, visserligen självförvållat, det är han ju, erkänner han ju också, att det är ju deras eget fel att de inte har kvalificerat sig för kuppen, men de kuppmatcherna var ju flera månader tillbaka också. Kan man verkligen ha kvar dem så pass mycket färskt att man kan hänvisa till andra lag att de har haft kuppen?
Ja, alltså det känns ju lite märkligt. Alltså HF har ju kunnat spela träningsmatcher under den perioden som de andra lagen spelade kuppen, och i och med att det är flera månader sedan kuppen spelades och den här tävlingsinstinkten som man kanske då har saknat, den har ju de andra lagen hunnit tappa under den här perioden också, som inte de har fått fortsätta spela matcher.
Så en bortförklaring eller svepskäl, vad ska man kalla det?
Jag tyckte det var mycket märkligt. Alltså det här är ju en klassisk grej. Det dyker alltid upp några gånger under säsongen. Att, jag vet att det var något guldrace och så hade några tjafs var varannan vecka mellan några Stockholmslag om att de hade fördelen av att spela tidigare och så vidare. Och så, vidare. Så det kommer alltid upp den här diskussionen. Jag har funderat lite grann varför Olof Mellberg, alltså det enda förklaringen jag kan säga det som är att han vill ta bort fokus från sina spelare. Att han vill att fokuset kommer att hamna på honom. Varför han skulle göra det efter just efter Elfsborgsmatchen, det har jag ingen bra förklaring till. Men jag har funderat lite i de banorna om det är så att han försöker ta all eld på sig. Fokuseringen på mig, fokusera på mig. Utspelet gör jag därför att spelarna ska för liksom skydda spelarna på något sätt. Eller. Men fråga mig, jag tycker också att Häcken spelar cupmatch nu i veckan. HF kommer få mycket, mycket längre vila än vad Häckenspelarna kommer få inför måndagens match. Jag utgår i så fall från att HF är väldigt, väldigt mycket fräschare och piggare i benen än vad Häckenspelarna är, och att det syns på planen, om det nu gör det. Jag tycker det är lite trapp, som jag får säga.
Du spekulerar ju om att skydda spelarna. Kan det vara att han försöker skydda sig själv också eftersom det har börjat så knackigt, och försöka få andra att förstå att men det är inte vårt fel.
Säg så här. HIF har större strukturella problem, bland annat på anfallssidan, än att de får en dags mindre vila än motståndarna. Där finns andra problem, spelmässiga problem skulle jag vilja säga, att fokusera på.
Sen tog han upp det med fansen också. Att han var irriterad på att man inte hade fått spela träningsmatcher och hänvisade där också till SEF. Vad ska man säga om det då? Att de inte fick spela träningsmatcher?
Ja, det tycker jag var också ett väldigt märkligt resonemang, för alltså, beskedet från Folkhälsomyndigheten har ju varit ända sedan den, vad var det, 16 april, som att, precis, man inte får, att man inte får lov att spela några träningsmatcher på seniornivå. Och sen har ju beskedet från förbundet varit att Allsvenskan måste komma igång den 14 juni för att den överhuvudtaget ska kunna spelas färdigt på uttänkt tid. Och då är det ju väldigt märkligt att man skulle klaga på att man inte får in några träningsmatcher. Därför den situationen är ju trots allt samma för alla lagen, och där tycker jag att ja, det blir ju lite märkligt att dra igång det när situationen är som den är.
Det är en speciell tid. Alla har köpt också detta liksom just för att få komma igång. Skulle man kommit med alla de här med det här med träningsmatcherna, ja, men gör då det innan 14 juni eller vad det var när man satte igång.
Men man hade ju inte kunnat göra det heller. För nej. Som Sebbe sa,
ja, men det är ju en coronasvenska, och det kommer att vara så här hela året. Det kommer att uppstå fler såna här situationer där man tycker att ens lag liksom hamnar i märkliga situationer på grund av att det liksom, den är en komprimerad allsvenska. Men på något sätt så har ju alla köpt det, trodde jag, bara för att kunna genomföra en allsvensk och var nöjda med det. Så att vi får klura vidare.
Vi får klura vidare på den. Och nu måste vi prata transfers. Vad händer med olika spelare? Jag tycker vi börjar med Armin Gigovic, som ju har varit ryktenas man under våren, och det har inte upphört, Sebbe.
Fotboll Direkt har ju varit aktiva hela våren med olika rykten om att Serie B-klubbar och Serie A-klubbar är intresserade, och det har snackats som bud på 19-20 miljoner. Men HF har hela tiden dementerat de uppgifterna.
Kraftigt också.
Kraftigt dementerat. Men nu så i helgen så kom där uppgifter från Sky Italia, den här transfergurun Gianluca Di Marzio, som kom uppgifter om att Genoa förbereder ett bud på 32 miljoner för Armin Gigovic. Och det är ju såklart en intressant nyhet. Och det känns ju som att en sån uppgift när det kommer från Italien och just Di Marzio, som är väldigt känd i transfersnurren, så känns det ju som ett intressant rykte. Absolut.
32 miljoner, det är mycket pengar, väldigt mycket pengar, inte minst i coronatider. Och Armin Gigovic har ju själv haft en väldigt svår start av säsongen. Hur mycket trovärdighet lägger ni i såna här uppgifter?
Ja, det där, om jag börjar med Gigovic själv, så tror jag inte klubbar som är intresserade bryr sig speciellt mycket om vad som har hänt här i början på allsvenska. Jag tror bara de tittar liksom, vad kan vi få ut honom om på lång sikt. Om det ligger någonting i det, att klubbar är intresserade, helt övertygad. Jag är helt övertygad också om faktiskt, eller det kanske är för stora ord, men jag tror att Armin Gigovic säljs i sommar. Det tror jag faktiskt att han gör. Främst av anledningen för att HF behöver sälja. Måste sälja. De är faktiskt i den sitsen. Sen, var han hamnar någonstans, det är svårt för mig att säga. Liksom. Jag tycker bara, om det har legat någonting i det här med Serie B, det är ett väldigt stort... Jag tycker faktiskt till och med att det är ett nerköp att lämna allsvenskan från Serie B-klipp. Det är inte så liksom, risken är rätt stor att du glöms bort i Serie B. Om Genoa är inne som en Serie A-klubb, fine. Det har jag liksom, då är det ändå liksom en liga som är, men det är fans av italienska ligan här kommer säkert protestera, men jag tycker faktiskt att Serie B, och det är klart att Serie B kanske liksom, jag jämför inte kvalitetsmässigt i allsvenskan, men han mår kanske bättre av att stanna i allsvenskan så fall säsongen ut i HIF, där han får mycket speltid. Serie B, klubbarna där är en framtid så stor, det är risk att han hamnar någonstans, trillar mellan stolarna, rätt stor. Det kan göra Genoa också i en Serie A-klubb, alltså, men där är fortfarande liksom ligan, där är mer ljus på den ligan och en karriär riskerar kanske liksom ändå kunna hålla sig flytande på ett annat sätt än i en Serie B-klubb. Nu får jag säkerligen folk som älskar Serie B på mig, men jag står för detta liksom. Då är det bättre att stanna i allsvenskan.
Genoa är för övrigt en härlig stad att vara i och ett fint område i Italien.
Men sen är det klart, HIF behöver ju sälja. Så vem vill jag säga att han inte ska hamna i Serie B-klubb.
Har ni inget att säga till om själv?
Säkerligen. Hoppas han har bra rådgivare.
Vad tror du, Sebbe? Tror du på att han blir kvar i HIF-säsongen ut?
Jag håller med Marjan. Jag tror att HIF kommer att behöva sälja honom för att få in pengar. Och det känns ju som att när intresset är så här hett som det är, det är fortfarande en ung spelare. Han har inte gjort många matcher i Allsvenskan. Har man chansen att få 20-30 miljoner för honom, så vore det nästan korkat att sälja honom. För HIF är ju i den situationen de är, där de måste ha pengar. Det vet andra klubbar om. Man kan inte pressa ut priset för mycket heller.
Hur är det med fönsterna? När kan han som tidigast säljas?
Ja, det är väl lite oklart hur det blir med de här fönsterna. De har ju haft sånt här UEFA-möte och snackat om. Men det jag har läst är väl att det ska vara den 7 september eller något sånt, tror jag, som det internationella fönstret ska dra igång när ligorna är avslutade och Champions League också är avslutade. Men jag är inte helt säker, så...
Men klubbarna vill väl ha spelarna där lite tidigare kanske.
Ja, det är mycket.
Vi vet ju inte när försäsongerna sätter igång.
Nej, heller. Det är det som är väldigt oklart. Det har väl varit olika bud där.
Ja, men som sagt var, det är anledningen till jag tror att han lämnar är för att HIF behöver helt enkelt pengarna i detta läget. Det är ju minst 17 miljoner back, och det är räknat på 7 hemmamatcher utan publik. Sen är det tanken att publiken ska släppas på i den här kalkylen. Och gör den inte det, det är alltså ett minimum 17 miljoner back. Då förstår alla att det finns hål att täppa igen. Det sura är ju, som sagt, och det är ändå, och det är också dessutom, ska jag kanske, vilka andra spelare i dagens HIF-trupp är en asset för HIF där man kan sälja? Vilka andra är säljbara spelare idag?
Just nu känns det ju inte riktigt som det. Max Svensson, nej, har ju potentialen att längre fram bli det, men det har ju inte snackats något direkt om honom, och det är nog inte några större summor i så fall.
Så det är Gigovic just nu.
Absolut.
Det är där HIFs ekonomi.
Precis. Någon annan ser jag inte för tillfället.
Hej. Martin Olsson har vi pratat en hel del om, hans insats här i senaste matchen. Han är också föremål för ett kontrakt som går ut dagen efter matchen borta mot Häcken på måndag. Det vill säga det går ut på tisdag. Samma sak gäller ju låneavtalet med Bayern München som HIF har angående Alex Timossi. Och HIFs chefscout Adil Kizil menar ju att HIF vill ha kvar båda två. Och vi har varit inne på ekonomin också. Vad tror ni där då? Får vi se en fortsättning med Martin Olsson och Alex Timossi i HIFs dress?
Ja, om pengarna skakas fram. För jag tror, nummer ett, Martin Olsson, vad jag kunde läsa på den texten som du fick loss, Mattias, så var det här med att han spelar gratis mer eller mindre nu, eller får ett kontrakt värt det här minimum som är 10 000 som han har skänkt dessutom till HIF. Att det är han inte jättesugen på, det upplägget.
Ah, det var min känsla.
Ja, precis. Och så jag tror ju, vad han sen, alltså i normala fall en marknadsmässig lön på en sån, vi snackar ändå vad han har, 80-90 landskamper eller har, eller mindre.
Ja, 44.
40, men okej, 50 landskamper, ja, nästan. Alltså en allsvensk medellön idag ligger på 90, 91, 92 000. I normala fall så hade han gått upp mot de summorna kanske och haft ett sexsiffrigt belopp i månaden. Kan han göra det? Nej, det inser han väl själv att han inte kan. Finns det options utomlands där han kan sticka? Ja, det kanske det finns ju. Jag tror han fortfarande har Hassan Zetenkaya som agent. Och är det någon som kan se skaka fram ett bra kontrakt, så är det väl Zetenkaya. Han hade det för som agent i alla fall, Martin. Men det är klart att HIF måste öppna plånboken. Och vilken plånbok då?
Precis.
Och utan att det sticker dessutom i ögonen på kanske, eller för liksom kommunen börja höja på ögonbryn och alla andra, när man dessutom tar en mix Diskerud. Och sen Timossi då, där tror jag i sig det går att göra kanske en annan deal, för där tror jag Bayern är ganska intresserad kanske av att han får spela och träna i seniorsammanhang i allsvenskan här, och förmodar att Bayern står för en stor del av lönekakan där. Så jag tror i dagsläget skulle man nog kunna säga att jag är nog mer säker på att Timossi stannar kvar än att Martin blir kvar efter måndagen. Därmed också sagt, jag garderar mig lite grann nu här liksom att om HF givetvis kan skaka fram externa pengar någonstans för att Martin Olsson kontakt resten av säsongen. Ja då, kanske. För han måste ha matcher. Han siktar på EM nästa år. Ja, han måste spela fotboll. Som han inte har gjort på superlänge fram tills nu. Mm.
Alex Tibossi, nu har inte vi pratat med honom på senare tid. Tidigare var han öppen för att stanna kvar i HF. Men nu är serien igång då. Och han har inte fått starta någon match. Han har fått göra ungefär en halvtimme i respektive match, i tre matcher. Ja, frågan är om han själv vill fortfarande eller om han känner att han har fått för lite tid och vill tillbaka till München. Det vet inte vi än.
Jag tror att det finns mer tid för honom att kunna fatta det beslutet på. Alltså han, visst, det har inte varit de lättaste matcherna för honom att hoppa in i heller. Men hans ambition har ju sagt varit att få mycket speltid i HIF. Och sen, så jag skulle tro att han är absolut öppen för att stanna säsongen ut. Och då finns det ju möjlighet att ha mer tålamod också. För att få mer speltid längre.
Jag tror inte han lider av situationen.
Nej, det tror inte jag.
Det är min, utan att kunna se in i hans huvud alltså. Men jag tror att vad exakt blev bättre av att han åker ner till ungdomsakademin i Bayern i detta läget.
Och vem vet, det kan ju vara så att han kanske får mer speltid nu också. Inte minst med tanke på att det har varit så svalt framåt.
Även om det är en stor klubb Bayern och det är ordning och reda och sånt, så är det fortfarande så att ute i Europa det är rätt mycket osäkerhet, oklarhet och ovissheter. Även i de största och mest organiserade klubbarna. Här vet han ändå vad han får dag för dag när han går till jobbet. Och det skulle jag ju värdera ganska högt i detta läget. Så att i hans fall, jag är nog överens med det. Jag tror att Timossi stannar säsongen ut. Martin Olsson, ja, den vågar jag inte på något. Finns pengarna? Ja.
Ja, precis. Finns pengarna. Kommande vecka. HIF möter alltså Häcken borta på måndagen. Sen har man Mjällby hemma på torsdagen. Och sen måndagen är på Djurgården borta. Tre matcher inom en vecka igen då. Innan vi tittar på det, Sebbe. Vad kunde du se från träningen den här onsdagen? Två dagar efter matchen mot Elfsborg. Vilka var borta och vad gjorde de?
De som var borta var Anders Lindegård, Granqvist, Jakob Fölkerling Persson och Erik Figueroa. Tre av dem saknades i matchen mot Elfsborg. Anders Lindegård hade ju känning att missa matchen mot Kalmar, så det är möjligt att det är någon försiktighetsåtgärd där som gjorde att han inte var med på träningen idag. Men sen så själva träningen gav väl inte jättemycket svar. Det var en del passningsövningar, någon liten spelövning och så i slutet så var det åtta spelare som spelade fotbollstennis en bra tid. Och sen så resten körde lite spel på en mindre plan. Och då i slutet där så sprang Josef Ceesay och Brandur Henriksson vid sidan av.
Just det, för Josef Ceesay var ju inte med mot Elfsborg heller.
Nej, han saknades ju i den matchen och Brandur Henriksson som vi har varit inne på spelade 45 minuter och är ju inte i fullt slag än, men han lär ju uppenbarligen vara tillräckligt bra för att kunna spela matcher men inte för 90 minuter, så det är möjligt att man sparar eller tar det sakta men säkert med honom. Däremot så lade jag märke till att Mohamed Aboubakari var med och körde för fullt hela träningen. Han var med i den gruppen som spelar på den här mindre planen i slutet också. Så han lär ju närma sig spel.
Det kan vi nästan tolka in då. Att det är inte långt borta där.
Nej, jag skulle tro det. Och det pratar ju Olof Mellberg om redan i söndags informationen mot Elfsborg. Att det var några, utan att nämna namn, så nämnde han att det var två eller spelare på bra positioner som var på väg tillbaka. Och då var det ju mittfältet han pratade om. Och Brandur Henriksson var ju tillbaka. Och då lär ju även Aboubakari snart vara igång igen.
Nu när ni nämnde en massa namn-dropping här så slog det mig att det kan finnas ett antydan till ett utropstecken faktiskt här. Du frågar mig det innan.
Ja, visst. Men det var ju för tidigt.
Jag tycker den som ändå kan gå ifrån de här tre matcherna faktiskt med högt huvud och säga, det är ändå Joseph Cissé kanske. Jag tycker ändå han har inte fallit ur ramen, han har ändå hållit liksom, eftersom han är ny också i klubben och nej, men jag tycker ändå han har hållit någonting som kan kallas för en god allsvensk klass. Och visst han kom saken den här straffen, men man undrar vad högerförsvaret var där. Han fick ta en jättelöpning. Men jag tycker ändå där kan nog HIF få ut rätt mycket av den här värvningen. Det var det. Nästa grej är då liksom att ja, nu börjar spelarna komma tillbaka. Vi har då liksom Brando Henriksson som är på väg tillbaka och lite grann försiktighetsåtgärder. Vi har Abu Bakari. Det som jag är lite grann funderar kring är, och det ska bli spännande att se hur Melberg funderar själv och kring och sätta upp laget, är att två av de här tre matcherna är på konstgräs. Ska man slänga in Abu Bakari direkt från start med tanke på den historiken, Brandur och så på Hisingen på konstgräs mot Häcken? Jag hade jag varit tränare så hade jag ju... Det är klart att man ska säga så här, men de här spelarna ska klara det. Men nog fasen hade man varit orolig som tränare med tanke på underlaget, skiftet nu. Alltså, som sagt var två matcherna och däremellan så möter man dessutom ett rätt jobbigt Mjällby som man inte riktigt vet vad man har. De är rätt lömska. Alltså det är...
Just att det är konstgräs också kanske talar för att Andreas Granqvist vilas en match till.
Det känns nog inte helt orimligt, nej. Han har ju haft en del problem där tidigare och med tanke på hur viktig han är för laget så har man ju inte råd med att han drar på sig något ännu värre och blir borta ännu längre.
Häcken, nu ska jag testa era kunskaper. För det här har jag lagt tid på nu. När, eller hur har det sett ut för HIF borta mot Häcken? Bara borta alltså mot Häcken. Har ni koll på det? Är det ett lag man har lätt eller svårt för borta?
Lätt eller svårt?
Ja.
Är det ett mardrömsmotstånd på borta?
Ja,
jag har varit på det. Jag har varit på Hisingen så många gånger och i princip kunnat känna att skriva texterna klara innan match och sen så ska jag bara fylla in med citaten efteråt. Så många, så alltså, hårdraget, men alltså det har varit nästan som att ja.
Du är rätt på det, mardröm är så nära man kan komma. När tror ni HIF vann senast i allsvenskan, alltså ska vi säga, borta mot Häcken?
Kan de ha gjort det någon gång där 2010-2011 kanske?
Fel.
Nej, det var också min gissning.
Ja, ni får gå tillbaka längre i tiden faktiskt. Oj. Ja.
Är vi ens på 2000-talet? Det är så illa.
Nej, det är faktiskt så illa att det inte är på 2000-talet. Vi får gå tillbaka ända till 1994. Den 29 september. Nu har ju HIF var ju ifrån allsvenskan två år här, 18 och 17, 2018 och 2017. Ja. Och Häcken har ju varit ifrån i omgångar tidigare, ja, i historien. Men 1994, 29 september, så vann HIF med 3-2 borta mot Häcken. Och det var Patrik Andersson som kvitterade till 2-2 och också avgjorde med 2-3 målet då med HIFs siffror sist. I den 89:e minuten, vet ni vilka som var med i laget då? Det kanske är svårt för dig, Sebbe.
Jag var inte född på den tiden.
Nej, inte för din tid.
Ja... Vad HIFs materialare lider med i den?
Nej, men det är många andra kända namn. Sven Andersson.
Sven Andersson var ju med där ju såklart.
P.O. Ljung. Martin Pringle. Rolle Nilsson. Micke Ragvald. Marcus Lantz, vem tränade då? Reine Almqvist. Ja. Så att tittar man på de här mötena sen efter den 94-matchen. Ja, det var ju en bra sommar för Sverige överhuvudtaget. Men det är en annan historia. Så har alltså Häcken och HIF spelat 14 möten i Allsvenskan.
Måste ha haft något på Hisingen.
Ja, då. Fem oavgjorda och 9 förluster, men ja, ingen seger. Så att... ja, det finns en trend att bryta här kan man säga.
Ja, definitivt. Sen så har ju inte Häcken inlett så övertygande heller. De har ju haft 3 kryss så här långt mot, ska vi säga, var i premiären Sirius nu senast. Och sen var det mot Malmö och så mot Falkenberg i premiären. Så det är ju inte jätteimponerande det heller.
Men de har gjort mål i varje match.
Ja.
Och det är ju ganska... Eller jag menar, de har ju offensiv spets framåt. Och kommer det då... Ja, är det då med HIFs trubbighet framåt? Alltså jag tror ju, märk väl tror, att HIF måste göra mål på Hisingen.
Ja, det är troligt att Häcken gör ett mål.
Ja. Och då måste HIF göra mål. Och där, samtidigt... Ja, man kommer starkt ur en bra försvarsinsats. Kan man försvara hem en pinne där? Det är ju det jag undrar.
Mm. Och vi kommer, när nästa HIF-podden kommer ut om en vecka ungefär, så har ju HIF spelat den matchen borta mot Häcken. Då vet vi, då kan vi analysera den. Nu får vi se om mardrömmen har fortsatt eller om man har brutit den och visat att det finns ingenting som heter tankemonster eller något sånt där. Och den podden kommer ju också då att avhandla de kommande två matcherna den veckan, det vill säga mot Mjällby och Djurgården. Men för nu stannar vi. Om inte ni har något som ni verkligen känner att, ja men jag fick ju aldrig den frågan, jag vill göra det här utspelet.
Jag är nöjd.
Jag är nöjd.
Då är jag också nöjd. Jag hoppas att ni är nöjda som har lyssnat också, för det är det viktigaste. Tack så jättemycket för att ni har följt oss, och på återhörande om en dryg vecka. Hej!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.